Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Pernilla har dukat fram god frukost till mig. Jordgubbar och melon och... Gud vad du lyxar till det.
Lyxfrukost. Jag har dukat fram en jättefrukost till 5 killar som sov över här. Mm. Till mig alltså. Jag har haft ett litet harem.
Det var 5 killar som sov över.
Ja, jag kunde inte välja igår, du vet. Jag fick med mig ragg hem på krogen.
Du bara, jag tar ni 5 så bestämmer jag mig senare. Lite som, så lämnar jag tillbaka dem när man köper kläder. Lämnar tillbaka dem som man inte kan ha. Jaha, härlig natt då.
Vilken härlig natt. Nej, det är Teos kompisar. Men du, jag tänkte på det. De här, vad heter det, ensam mamma söker. Då bor de ju så här med... Om det är 10 killar som bor hemma på madrasser överallt. Så ska man gå iväg och hångla med en. Och så ska man... Nej, fy 17.
Nej, men jag känner mig väldigt... Och nu är det så här... Serie, Sofia känner sig som dålig mamma. Men som vi pratade om förra veckan. Men jag skulle aldrig kunna göra sån här lyxig frukost. Du är verkligen... Du tänker lyx till ungarna. Jag liksom lägger fram en limpa och en ost. Du är så här... Och det är färska bär och det är lite äggröra. Och det är lite skynka och croissant.
Jo, men man vill ju att det ska... Man vill ju att de ska gå hem sen och berätta för sin mamma och pappa vilken jäkla frukost hon styr.
Är det så?
Nej, men vi älskar ju frukost i vår familj. Vi har alltid gjort det. Mm. Så det har ju varit lite våran grej när ungarna bodde hemma. Att när det var helg, då har vi alltid dukat upp värsta frukosten.
Det är ju jättemycket. Jag kanske ska börja med det. Ut med limpan, in med croissangen istället.
Ja, men i alla fall på helgen så att det blir något speciellt. Då kan man sitta länge och käka frukost. Och... Sen är det kul att duka upp så det ser ut som en så här hotellfrukost. Jag tycker det är... Men inga så här plastförpackningar på bordet och sådär. Häller överallt i små trevliga skålar.
Från och med nu ska jag alltid podda på helgmorgnar hos dig, känner jag. För då blir det extra lyxigt.
Så är det, så är det.
Jag måste sluta dricka alkohol nu, känner jag. Jag är bakis igen. Jag var på fest igen. Det är ju patetiskt. Alltså. Och jag dricker inte speciellt mycket, men ändå det är som att... Är det åldern eller att jag dricker för lite vatten? Eller jag kanske drack 3 glas vin igår och jag har en betongmössa på sig. Hur är det möjligt?
Men då dricker du nog för lite vatten.
Ja, det kan vara det kanske.
Ja, det tror jag. Och sen, jag funderar på om det hjälper om man liksom tar en Treo innan man går och lägger sig. Eller har det ingen effekt kanske?
Jag vet inte. Eller Resorb eller sån här vätskeersättning kan man... Ja, jag vet inte. Men jag tänker att nu är det bra att bryta. Liksom. Man behöver ju inte dricka alkohol så ofta som man gör under sommaren. Det är som att det blir rosé-bubbel-bonanza. Varenda dag så är det en fin dag.
Ja, men det är ju trevligt. Jag var hemma igår och hos Emilia och Lasse och åt jättegod mat. Men det blev inte så mycket vin, så det är skönt. Jag tycker faktiskt, när jag hör dig prata så känner jag tack och lov att jag inte är bakis idag, för jag hatar att vara bakis.
Ja.
Så det är ju den stora, även om det är trevligt med liksom vin och dricka vin till maten och sådär och allting. Men stannar man i tid och dricker mycket vatten så man undviker att vara bakis, då vinner man en hel dag efteråt. Alltså.
Jag träffade en kille igår... Som jag tänker skulle vara något för dig kanske. Så att jag ska styra upp någon slags blind date.
Ja, du sa det.
Så du bara, nej. Bara, jo, men en lunch kan vi ta. Jag kan vara med och liksom...
Om ni är med
och så här, wing kompis.
Ja.
Men om jag säger så här att... Ja, typ när jag säger så, tänker du nej. Eller tänker du så här, ja, kanske en liten blind date.
Nej, men först tänker jag nej.
Ja.
Men sen tänker jag, ja, alltså man kan alltid... Alltså,
Man träffar ju människor hela tiden. Då kan man ju träffa någon som är singel och kanske kan vibba med. Liksom.
Absolut. Men som du sa, hellre att träffa den personen i sällskap med andra, så att det inte blir, för då känner man efteråt så här, vad kände du? Ja, nej, han var jättetrevlig, men det var ingenting för mig eller så. Men sitter man på en lunch eller middag bara han och jag, då blir det så här tydligt att man måste, hopp, vad händer nu då? Ska vi bjuda ut varandra igen, eller ja, räcker det nu? Ja. Men om man bara ses, då finns ju inget
commitment.
Attach, finns det inte något så här?
Attach.
Ingen attachment.
No commitment i alla fall.
No commitment, ja, precis.
Men vi hade ju också på den här tillställningen igår. Då berättade jag, för att den var i närheten av där jag bodde, i Orminge. När jag var ung. Ja, jag bodde några månader där med någon kille. Men då har jag berättat tidigare i podden om när jag blev utelåst. Kommer du ihåg det?
Ja, med stegen. Ja,
med stegen. Då berättade jag den historien för er som inte hört den då. Sen snabb version, när jag skulle gå ut med soporna, blev utelåst. Fick tag i ett äldre par som hade en stege. Och mannen skulle hjälpa mig då komma upp på balkongen med stegen. Och han ville absolut hålla. Och jag hade inga trosor, för jag stod ju bara diska i en t-shirt.
Du blev alltså utelåst i en lång t-shirt utan trosor.
Precis, och... Till slut, när jag försökte få den här gubben att släppa stegen och gå iväg när jag klättrade upp. Till slut, och han förstod inte riktigt svenska så bra. Så att,
nej, men,
och till slut så bara, fuck it då, så klättrade jag upp ändå. I alla fall, jag berättade det här eftersom vi var i de områdena. Och det blev ju en snackis då. Och det var många så här, åh, vad porrigt. Och jag bara, åh, fast så är fräscht, det är kul, är det inte att se en tjej underifrån. Jo, och så började killarna prata om det, att de tyckte att det var det lite kittlande. Och så tänkte man ju då, eller vi tjejer stod och pratade om, om en kille skulle klättrat upp naken för den här stegen.
Fy fan.
Det skulle ju vara noll. Det skulle inte pirra någonstans.
Nej, ingen som liksom. Ser på två punkkulor som fladdrar.
Men då började vi prata om vad får att pirra till för oss tjejer. Som vi bara ser. Det känns som att killar och tjejers sexualitet är så olika. För de kan ju verkligen titta på en naken tjej på bild. Och tycka wow. Och tänka att det här går man igång på. Och det är alltså, titta på naken kille på bild, alltså det pirrar ju inte till.
Nej, men alltså killar som skickar dick pics och tror att man ska gå igång på det. Du vet, det är så här. Nej, men vad tror ni? Men de går tydligen igång på det själva liksom.
Ja, de tycker den här behöver Pernilla se. Då vill hon träffa mig om hon ser den här. Och du bara, nej men det här ser ju trevligt ut. Ska vi ses?
Nej men gud.
Men vad tycker du? Vad skulle kunna pirra till? Jag försökte verkligen tänka igår. Så vad skulle tänka var sexigt? Så här, ja, jo, men någonting jag tycker är sexigt. Ja, nu kommer jag på det. Du vet... det har säkert något namn, jeansen, när de går ner och det är så här muskler.
Ja, man ser den där.
När man ser musklerna nere som vet ner till
snabeln. Jag fattar precis vad du menar.
Det heter säkert något med muskeln. Men det kan ju vara jävligt sexigt alltså.
Ja, det ser man ju ofta på så här kalsongreklam och så också.
Så de har räknat ut det.
Ja, och en vältränad kropp som är lagom vältränad. Ja. Alltså muskelberg gör sig icke besvär. Det är ju så fult när de är så här jättestora.
Men hur, att bara se en bild på en vältränad kille, tycker du det är lite sexigt eller?
Nej, men då, nej, ja, alltså, gud vad svårt. Då ska han ju vara... snygg. Nej, jag tror att jag tycker liksom blicken, ett par snygga ögon.
Ja, att när det glittrar till och så här, då kan det ju vara, när man ser att båda tänker lite samma sak.
Ja, du tänkte så. Ja, jag tänkte bara på bild, ett par snygga ögon, men det är klart man nej, men det är väl det jag tror att jag attraheras
bedroom
av.
Bedroom eyes.
Ja. Nej, men jag attraheras inte av killar som sitter och posar, utan någon sitter och skrattar åt mina skämt. Det går jag igång på. Nej, men du vet att man känner att man skrattar tillsammans och att det finns en kemi och...
Ja. Ja, du ska träffa den här killen som jag träffade igår. Singel då. Mm-hmm. Jag testade lite. Jag har en kompis här, en liten blinded kanske. Han bara, ja, varför inte? Så att jag har liksom lagt ut första fröet. Okay. Första,
men du glömde säga mitt namn, för då han la benen på ryggen.
Nej, jag sa inte det. För det känns som att... nej, men då får man en massa så här... förutfattade meningar kanske. Tror jag. Inte för att jag själv skulle rygga tillbaka som man sa ditt namn.
Nej precis, men man har ingen aning.
Men det kan ju vara skönare. Jag vet att, nej men det är flera, vad var det att säga namn? Flera kända människor som jag känner som har gått på blind dates och där de inte har vetat om att det var just för
dem. Gud, nej vad pinsamt. Då blir det så här när man kommer. Nej men, är det du? Nej men gud. Ja, det var roligt. Eller inte roligt. Men nej, det tycker jag är jobbigt.
Så vill du att jag ska berätta att det är du?
Nej, men jag vill att du ska göra så här. Ni ska bjuda hem lite sköna människor på middag.
Ja.
Och sen ska du bara säga, det kommer lite sköna människor. Ja. Men umgås ni? Nej, så det kommer kännas ganska...
Nej, men jag har ju redan sagt det här med blind date. Ja, så att jag menar, första, du vet, när middagsinbjudan kommer så kommer ju även han förstå. Men han är skittrevlig och skrattar väldigt mycket, så att...
Även om det inte klickar mellan oss
så kan vi ha en rolig middag.
Så kan vi skratta, precis. Mm. Ja, det är precis. Bra. Det är bra.
Men jag, nu ska jag släppa det, för jag vet att du tycker att det var ett jobbigt ämne. Ja. Men ett ämne som jag vet att du älskar just nu är inredning, arkitektur, planera hus. För nu har du ändå gått ut med på ditt lilla Instagram att du vill rita ett eget nytt hus.
Precis, och det här har ju du vetat ett bra tag, och det är ändå fortfarande vissa saker som är lite hemliga som jag kommer gå ut med så småningom. Men ja, jag ska faktiskt bygga mitt drömhus.
Vilken grej, bara det. Grattis.
Tack.
Jag har aldrig gjort det, jag kommer säkert inte göra det, men bara att få bestämma allt från början.
Ja.
Att inte flytta in i någon annans hus, utan bara säga, nej men jag vill ha ett stort badrum, eller jag vill ha ett takfönster i sovrummet, eller vad det nu är. Liksom, bara liksom drömma helt fritt.
Det är så lyxigt. Jag har liksom aldrig tänkt på det innan. Sådär. Jag bodde strax efter att vi fick Oliver, så köpte jag ett arkitektritat hus ute på Värmdö. Mm. Som jag och Emilio var de första som bodde där, för han som hade byggt huset och låtit en arkitekt rita det, precis när de skulle flytta in den familjen, så fick de ärva någon gård uppe i Dalarna eller någonting. Mm. Så att vi var de första, så vi fick ju inte vara med och välja. Men jag kom ihåg den här känslan att flytta in i ett sprillans nytt hus där allting var superfräscht liksom. Mm. Var ju väldigt, väldigt härlig. Så den känns jag varit med om. Men just det här som du säger, att jag nu kan, ja men jag vill ha stora fönster, jag vill ha högt i tak där, jag vill ha direkt till mitt sovrum, vill jag ha liksom master bedroom, ska gå ihop med eget badrum, dressing room. Jag vill att ungarnas att gästrummen ska vara som små hotellrum till ungarna liksom.
Jo, men just för att de inte bor heltid hos dig. De har ju flyttat hemifrån, de stora. Och då blir det ju så när de är hemma hos... Det är lite som i Spanien som du har.
Ja.
Rummen där är ju personliga, men inte för personliga. Utan när jag sover där så är det inte så jag känner att jag bor i Biancas säng. Liksom.
Precis. Nu kommer Theo här. Ja.
Mina fotbollsskor. Jag har växt så mycket med mina fötter under sommaren. Så de är små.
Nej.
Jo.
Redan.
Så att det kan bli snabbt. Kanske bestämma mig.
Okej. Ja, jag kommer mäta din fot innan, säger jag. Det här dilemmat med fotbollsskor. Alltså, för det är ju grejen, är att fotbollsskor får inte vara för stora.
Nej.
För då kan de inte spela i dem. Så att de köper dem ju alltid så att de är exakta. Liksom. Mm. Annars köper man ju skor till ungar som har fött som växer med 2 centimeter extra eller någonting för att ha växa i. Men det går inte på fotbollsskor. Särskilt inte när de spelar då, som de gör akademilag liksom, på proffsnivå, eller på att säga. Nej, men det är så noga att det ska vara. Så att, det har blivit några fotbollsskor.
Ja, det jag kan har säga. Det verkligen. Men de har ju så här bytesdagar. Det är faktiskt ett bra att lämna in de gamla. Ja. Så att man i alla fall återanvänder det.
Ja, men jag har ju både Niklas son Kit och Linus son Colin. Båda de spelar fotboll, så de får ju ärva alla Theos fotbollsskor.
Mm. Det är ju... De är säkert jätteglada för det. De aldrig får några nya. Så syskon som bara får ärva hela tiden.
Ja, men deras föräldrar är glada. Det blir väldigt billigt. Men tillbaka då till mitt drömhus. Och Benjamin sa så här, jag vill ha plats för flygel.
Och jag vill ha en stekhäll. Ja. Och jag vill ha...
Ja, gud, ja. Värsta köket såklart. Och sen skrev
Nej, men jag tänker att han vill ha det i sitt rum.
Ja, i sitt rum.
Jag vill kunna steka en hamburgare bara när jag vaknar på morgonen. Eller mitt i natten.
Nej, men han skrev, jag vill ha gym. Jag bara, men snälla. Det ska inte vara något gym här i det här huset. Nej. En liten träningscykel kanske på sin... Det kunde för sig vara skönt, en träningscykel. Kommer man sitta på den då och cykla?
Nej, det kommer inte jag. Men hur många träningscyklar finns det i världen som inte används?
Då kan jag kanske
bara gå in på
dem.
Blocket nu så hittar du... Ja, det är det. Du ska inte köpa en ny.
Nej.
Men i din värld kanske man sponsras av sånt, jag vet inte. Men annars så tycker jag det är helt onödigt. Just så här träningsmaskiner, det är väldigt få som använder. Man köper det, man tänker det. Jag kan stå och titta på film samtidigt som
Exakt
jag cyklar.
Exakt, det är det. Mm. Man sätter, jag såg framför mig att jag, typ om jag skulle ha en träningscykel här, sätta mig på den, titta ut på vattnet och så lyssna på en podd eller någonting. Men nej, jag vet inte 17 om jag skulle. Jag hade faktiskt, i mitt gamla hus, så hade jag ett rosa gåband.
Mm.
som jag köpte eller fick spons, kommer jag faktiskt inte ihåg. Jag använder det ju en gång och aldrig. Mm. Så att du har helt rätt i din.
Ja, jag tror att man behöver den lilla proceduren att gå till ett gym. Ah. Om man nu är en sån person, träningsperson. Mm. Det ska vara riktig karaktär att göra det hemma. Det är som de säger, alla de här, jag som är yogis nu ibland. Nej, men så är de ju så här. Nej, men alla de här övningarna kan du göra hemma på morgonen. Mm. Och lite sit-ups och du vet, plankan och allt det där. Ah. Hej du! Det vet jag också, att jag kan göra all träning hemma. Jag kan liksom gå ut och springa och sen gör jag alla de där övningarna och sen behöver jag inte gå på någon gym. Nej. Men det gör jag ju inte, något av det liksom.
Vi
istället så anställer man en PT för dyra pengar som ska titta på en när man gör de där övningarna som man redan vet om.
Alltså Kristin Kaspersen som är kompis till, till oss båda och som brukar lyssna på våran podd. Så hej,
hej Kristin,
du lyssnar. Jag följer henne på Instagram och jäklar, hon startar ju varje morgon med liksom yoga sig själv. Och sen går hon ut och springer efter det och sen kör något nytt pass. Jag bara, och hon, det är ju hennes livsstil. Har ju inte den tyvärr,
Sofia. Vi har ju inte den. Vi dricker lite mer vin kanske. Och, men alltså, jag hatten av till henne för att det ser så härligt ut att vara så stark i kroppen. Hon har så fin kropp och verkligen inte för smal och inte för vältränad utan bara perfekt. Superstark.
En kropp som
både,
är bra.
Både inifrån och ut känns det som på henne. Liksom.
Sen har hon gjort en väldigt härlig resa. Hon åkte Gotland nu 2 omgångar. Och bara liksom åker runt och hälsar på vänner och jag tycker det är skönt med tjejer som inte är besatta av att man måste ha en pojkvän.
Mm.
Man måste ha en man, man måste ha någon vid sin sida hela tiden. Utan hon är självgående och man kan visst resa själv och träffa andra. Och
sen vet vi inte vad hon gör vid sidan av Instagram. Hon kan ju ligga varenda kväll med olika killar.
Hon kanske inte är sig själv på den här resan.
Nej. Men det, jag förstår ju, det är som... de här Lotta Engberg och Soldoktorn som helt plötsligt outade sitt förhållande.
Ja, det blev så. Från att hon sa i en intervju.
Var det så? Jag har inte hängt med på det.
Nej, hon sa, dejtar du någonting? Nej, det gör jag inte. Det är inte. Ja, men skulle du kunna tänka dig att dejta? Ja, jo, men det är klart. Det skulle jag väl kunna tänka mig. Ja, men säg någon som du tycker. Ja, men ska jag säga någon? Han Soldoktorn tycker jag. Han ser trevlig ut. Han skulle kunna tänka mig att dejta.
Nej.
Så blev det att de nu är ihop.
Nej, men säg det nu bara. Säg så här, Pernilla. Jag frågar och så säger du så här, Joel Kinnaman.
Ja. Nej, men Brad kanske. Brad Pitt ändå, det är vi ändå jämngamla, där känner jag.
Ja, men, och lite äktenskapstycke tycker jag. Men han verkar ju ha, jag vet inget om honom, men lite alkoholproblem eller något. Eller var det inte det? Eller vad vet jag? Vad vet jag? Jag vet ingenting om Brad Pitt.
Det är svårt nu, jag tror inte jag får flyga till honom va? Planen går inte till USA. Ja, annars...
Annars,
ja, men han skrev till mig häromdagen, I can't come, honey.
I can't come. Hur snuskigt lätt det.
Vet du vad come betyder på engelska?
Come, jag har en sperma.
Ja.
Så är det.
I can't come.
Det var ju därför jag sa snuskummer.
Ja, men också, jag tror du menar jag kan inte komma. Jaha, precis, nej, det är inte så snuskigt, det är tragiskt med en kille som säger I can't come. Åh, herregud.
Ja. Så huset i alla fall. Du har börjat drömma, träffat någon arkitekt och börjar liksom skriva ner dina önskemål. Eller hur, vilken ordning är det på det där liksom?
Ja, men jag har kört hela sommaren så har jag skrivit ner alla mina drömmar och mål på i Pinterest. Mm. Som är en fantastisk app som säkert de flesta har haft sedan länge. Jag brukar använda det också när jag designar mina kläder. Så liksom,
och jag med mina smycken. Ja, det är superbra att bara samla inspiration. Mm.
Precis. Så att jag hade redan flera mappar med kök, vardagsrum, fasad. Så nu sitter hon och ritar på allt det. Så att jag längtar så mycket till första gången när man får se ritningen då av en arkitekt. För nu för tiden så gör man det som en 3D-film.
Wow, ja!
Så jag fick se en annan film som hon hade gjort åt en annan kund. Och då är det som att så är det en film och så öppnas dörrarna in till huset och så går kameran då in i hallen, går till höger, där har vi det, tillbaka, alltså du vet,
så
som en virtual heter det va?
Ja, virtuell.
Ja.
Men var ska huset stå någonstans då, sen?
Det ska stå på marken, tänkte jag.
Jaha, inte i träd, inte i rymden.
Nej, men jag har en tomt redan, så att, där ska det stå.
Men sen, jag kommer ihåg, för många år sedan så gjorde jag ett TV-program som heter Kvarteret när det var arkitekter som var med i juryn för att det var par som skulle renovera sina lägenheter. Men då fick jag i alla fall lära mig väldigt mycket att det ska också vara praktiskt för att vara mysigt. Det får inte vara till exempel en hall utan spegel och att man kan hänga av sig. Så. Alltså det måste vara det, för annars så blir det inget bra. Så ibland så behövs också, eller ibland, alltid behövs det experter som också kommer. Även om du har vissa tankar och sen så kommer hon och ja, och så adderar du det här.
Exakt.
Eller nej, det funkar inte med ett så litet badrum. Eller badrummet ska inte ligga där, inte så nära det andra. Eller.
Nej.
Så att det är ju verkligen häftigt också när man har sina önskemål, kan tänka mig. Och så kommer hon... med så här, ja, och så tänker du så här, så blir det perfekt liksom.
Precis, precis. Ja, nej, det ska bli väldigt, väldigt kul. Sen är det ju, det är en lång resa att bygga hus. Det tar ju tid liksom.
Precis, så du säljer inte det här ännu.
Nej, nej. Ja. Så det sa. Ha?
Så det sa. Nu vill Pernilla byta samtalsämne. Jag vill ju också säga grattis till oss båda som är Kristallen nominerade.
Ja!
För våra tv-program. För att det blir på något vis, även fast man kan strunta i priser och sånt där, så blir det ändå någon slags betyg om att man blir uppmärksammad och uppskattad för det man gör och sliter hårt med.
Absolut, och det är lite tv-branschens pris det här, Kristallen, kan man säga. Men det är ändå som, exakt som du säger, alla såna här pris är roliga. Vare sig man får för sin show något pris som ingen annan känner till, men man blir glad ändå. Och just tv-program då. Och du är nu nominerad som årets programledare.
Ja.
Och det var du förra året också. Har du varit det varje år?
Ja, jag har varit det många år, men jag har aldrig vunnit.
Men det är på tiden, Sofia. Nu jäklar
behöver jag
röstar
er lyssnare. Och det är ju inte nu man kan rösta, utan under själva galan. Så vi
Precis.
Får väl påminna om det igen. Men det är pirrigt och roligt. Och som sagt var, det är ju jättemånga duktiga som är nominerade. Så att det blir ju tufft. Men
ja,
kanske, man vet aldrig.
Gud ja. Ja. Och jag och Bianca är nominerade som årets tv-personligheter och årets reality. Och vi har faktiskt aldrig vunnit årets reality.
Och det kan inte jag förstå, för att jag tycker att det ni gör år efter år nu, eller säsong efter säsong, det är ju också... Nej, det är supersvårt. Jag tror inte folk... Jag fick frågan igår i några radioprogram så här... Ja, skulle du kunna tänka dig att göra Visdamsvärd? Och jag bara, nej, jag skulle aldrig klara det. För att det ni gör hela tiden, som kanske ser lätt ut, är ändå så här att hela tiden vara transparent, att hela tiden ha one-liners, och de som klipper är ju såklart också jätteduktiga, och teamet, att locka fram det. Men också hela tiden dela med sig. För jag kan ju bli, jag kan ju verkligen känna så här efter en poddinspelning. Nej, men nu har jag delat med mig klart.
Ja.
Nu är det bra på att ta. Nu vill jag vara privat. Och du släpper in dem hela tiden, eller ni. Så det...
Ja, men det är, och sen är det också med reality att det är ju... Man vill ju absolut inte att det ska kännas uppstyrt. Samtidigt Nej. Som alla dagar i våra liv är inte jätteroliga att följa. Liksom. Man kan inte filma hur många gånger som helst att jag står i köket och plockar ur disken. Eller liksom. Så det måste ju hända saker... Så att på ett sätt är det ju tacksamt att både jag och Bianca har väldigt så här liv där det händer ganska mycket ändå. Och sen är ju vissa resor och så uppstyrda, men det får ju aldrig kännas. Och det var någon som skrev så här: ja, den där scenen måste ni tagit om flera gånger. Och det blev verkligen så här, vi tar ju inte om någonting.
Nej.
Alltså det finns
det inget, som blir det blir.
Det som blir det blir. Och jag måste säga, hittills har vi haft tur faktiskt att även när vi filmar så kommer det som den här, jag vet inte om du har sett det, men scenen när Filip och Benmi står och lagar mat i LA och det börjar brinna. Liksom.
Det, ja.
Det hade ju lika gärna kunnat ske när man, ja, men nu lägger vi ner kameran och tar en liten paus, kan ni laga klart?
Ja.
Men ofta får vi allting on cam. Och sen har jag inga problem med att dela med mig, vare sig om jag blir lite på pickalurven eller... Om jag blir ledsen eller arg. Och nu var det några som... Jag har ju några såna här bloggläsare som älskar att de älskar... Eller de tittar på programmet, följer slaviskt och köper premium på Dplay. Och sen bara klagar de på allting. Och då... Ja, de rasar över att jag... hur kan du tycka att det är kul att du har sönder saker? För jag råkade ha sönder massa saker i huset.
Mm.
En papperskorg och en lampa. Och jag skrattar ju då, som jag är en... Så Micke Bindefeldt-scenen när jag tappade hans kristallglas i golvet.
Ja.
Ja, den är ju fruktansvärt. Det är ibland det roligaste man kan
se. Vi lyssnar på den igen. Så här lät det när vi står hemma hos Mikael Bindefeldt. Han visar sitt fina, fina, dyrbara porslin.
Glasen är antika. De är små svenska. Så. Är det för tungt?
Nej, men jag bara känner, om jag ramlar nu så...
Då blir det ingen middag.
Och du blir jättearg. Nej, precis. Du får inte vara med då som straff.
Är jag död?
Nej, jag orkar inte.
Det var inget bra. De är antika.
Förlåt.
Jag har aldrig blivit så rädd i hela mitt liv, kan jag säga.
Förlåt. Alltså...
var som en film. När man bara... när man gör precis det man inte får göra.
Hur många har du av dem?
Ge mig dem du har i handen så att vi tar...
När man absolut inte får skratta så kan man inte låta bli. Och ju argare jag såg att Micke var, ju mer fniss och skratt kom det hela mig.
Jag vet inte, förlåt. Det går så fort.
Det är glas överallt.
Jag kände ju på Micke att han tyckte inte att det var så kul alltså. Jag kommer ju vara livrädd här resten av tiden när vi ska duka. Jag bär gärna någon stor kastrull eller någonting och så lämnar jag finporslinet till Micke och Sofia.
Ja.
Nu, ja. Och det man inte ser är att jag står ju och kväver ju ett fniss. Jag har ju sån panik i hela min kropp. Och Sofia står livrädd och bara stirrar. Alltså,
jag är så rädd.
Du var så rädd. Och jag blir så att jag börjar skratta. Och det är liksom, och sen och då i Valgets värld så låg jag, skrattade jag så mycket så jag ramlade en hög på golvet. Och då skrev jag, hur kan man vara över 50 och ligga och skratta i en hög? Eller skratta när man tappar glas, eller skratta när man gör bort. Ja, men vet du vad? För att jag är så glad att jag kan det.
Mm.
För att hade jag varit en människa som aldrig kunde se det roliga i saker, eller var rädd för att göra bort mig, eller aldrig kunde liksom bjuda på mig själv när jag är fel. Fy fan, vilket tråkigt liv jag hade haft.
Ja, och vilket tråkigt tv-program.
Ja, exakt.
Verkligen bara... Nej.
Men sen är det ju så med reality, och det är ju det som är kul. Jag har väl också suttit och retat mig på folk. Anna Anka och Gunilla Persson och sån här. Så det är klart att man inte kan vara älskad av alla. Men det är kul att uppskattas. Verkligen. Just det. Jag har en present till dig. Ska jag gå och hämta den?
Då. Nej.
Varsågod.
Nej men gud, vilken fin. Va? Wow, var du köpt den här? Det säger du inte.
Nej.
Du har fått den.
Vad sa du?
Gud, jag får alltså en handduk som av Karl Lagerfeld.
Ja.
Det har blivit lite vår grej, Karl Lagerfeld, för att jag gillar katten.
Nej men jag vet, och grejen var att det var länge sedan jag köpte den, och så hittade jag den nere i tvättstugan för att jag har vikt tvätt och så har legat där säkert i något år eller någonting. Och då bara kände jag så här, men alltså du måste titta på den, för det är så du.
Ja men gud, nu tar jag upp den.
Så då kände jag att det var mer du än jag.
Nej men vilken fin.
Ja.
Oh, gud, alltså det här kommer vara min favorithandduk.
Ja, alltid. Jag kände det.
Tack snälla.
Så jag kände så här, nej men den här ska inte jag ha. Den här ska Sofia ha.
Det är alltså en stor handduk, svart, med Karl Lagerfelds den här tecknade ansikte på.
Mm.
Wow.
Kul.
Gud, vad jag älskar dig.
Vad bra.
Min kärlek kan man köpa, ska du veta.
Precis, precis.
Här blir det frukost och presenter. Ja, i alla fall så tänkte jag i den här podden att vi ska läsa lite mejl.
Mm.
För att i förra veckans podd så pratade vi om många allvarliga saker. Jag blottade mig lite i att jag var så orolig för mitt föräldraskap, om det hade blivit bra, och lilla Kid överraskade oss båda genom att klippa in sig själv.
Gud vad folk har skrivit om det och blivit berörda, och jag började grina när jag hörde det. Du måste ju börja tokgrina.
Nej, men jag skulle iväg på Nyhetsmorgon på morgonen och bara såg, för den, vi spelade in på lördagen och den lades upp då på natten, och när jag vaknade så var oj vad fint av Kid, och jag bara va? Och så lyssnade jag på morgonen innan Nyhetsmorgon, och det var ju inte så smart för att...
Du hade sminkat dig precis.
Tårarna sprutade.
No.
För att man är glad och berörd. Men,
och så var det väldigt roligt att han sa fantastiskt, du har gjort ett fantastiskt jobb. Ja. Och till slut tänkte jag, men du kan han inte säga det en gång till. Och då sa han det liksom och drev med dig själv. Ja. Och så ville jag bara säga att du har gjort ett fantastiskt jobb. Nej, det var väldigt fint. Tack Kid, om du lyssnar på det här.
Ja, det gör
har
han.
Något kan du ringa mina barn och klippa in något, något som de säger också?
Men vad var det jag skulle säga? Vi pratade också om Lilla hjärtat, om Melinda. Alltså det första avsnittet av Sofias änglar som man nu kan se på Dplay. Och jag tänkte att... eftersom vi har fått väldigt mycket mejl så tänkte jag att vi skulle läsa lite av det. Och vi börjar väl kanske med ett som berör just det här med Melinda och Lilla hjärtat.
Åh. Hej Sofia och Pernilla. Jag är en trogen lyssnare på er podd och tittar troligen på alla program någon av er är med i. Ni förgyller mitt liv. Då jag igår lyssnade på senaste podden och idag tittade på avsnittet av Sofias änglar angående Esmeralda, så blev jag oerhört berörd. Jag är själv ett barn som blev placerad i fosterhem i tidig ålder, då jag bara var en vecka gammal när de hittade mig övergiven i en trappuppgång. Så jag känner igen mig väldigt mycket. I min historia så överlevde jag.
Men det har varit en uppväxt med ett flängande fram och tillbaka mellan det bra och trygga livet hos min fosterfamilj och det otrygga livet hos min biologiska mamma med respektive. Då hon gång på gång återföll i sitt missbruk så fick vi, jag och min bror, åka tillbaka till tryggheten. Men så fick vi åka tillbaka när hon nyktrade till igen några månader senare. Så det är så sjukt att det är så här. Att en biologisk förälder har rättigheter över barnets bästa övergår mitt förstånd. Det är ren och skär egoism som gör att barn far illa. Och tro mig att det får stora konsekvenser senare i livet också. Mm. Att riva upp ett barn från en trygg och bra plats har en extremt dålig inverkan på ett barn och som hänger med en för resten av livet. Jag hoppas verkligen på en lagförändring där rätten för biologiska föräldrars egoism aldrig kan gå före barnets bästa. Tycker att det var så bra att även ni tar upp detta och lyfter frågan, då det är helt orealistiskt att det får fungera så här. Ja. Tack för det ni gör och bjuder så mycket på er själva. Massor med kram med Tina. Ja, tack snälla Tina. Nej, men du, alltså, det är så sant. Det är så sant. Det är... Jag har inte sett avsnittet med Esmeralda än och jag ska verkligen göra det, för jag följde ju historien. Men det är fruktansvärt.
Ja, och det som är ju att man förstår ju att det här händer gång på gång på gång, och vi är ju så ovetande om det, så det är ju så hemskt att sånt här fall kommer, men det behövs för att vi ska uppmärksamma det här och kanske göra en ändring, för att som hon skriver där så händer det ju gång på gång, och det händer henne, så att vi måste uppmärksamma det, och det är en lagändring på gång.
Ja. Så att och den här mamman då som har dödat sitt barn, för det tycker jag att hon har, vet om hon kommer få träffa, för hon har ju flera barn. Jag hoppas innerligt att de ser till att hon aldrig får ha sina andra barn. Att det åtminstone blir hennes straff.
Det hoppas jag innerligt, men jag har ingen aning.
Nej, okej.
Sen har vi fått ett mejl som då reflekterar lite grann över om det här med föräldraskap. Hej Pernilla och Sofia. Jag heter Maja och är 20 år. Har lyssnat på er podd i flera år och älskat. Ni ger mig ett lite äldre perspektiv på saker och ting, vilket har hjälpt mig i många situationer. Utöver att ni får mig att skratta och gråta och allt däremellan. Tack för det. Hon är alltså 20 år. Det är så härligt att vi har liksom, lyssnar i alla åldrar.
Men gud, du började lyssna på oss när hon var 15.
Nu till mejlet och vad det egentligen ska handla om. Nämligen mina tankar kring det Sofia pratade om i senaste podden. Alltså att hon har funderat mycket på hur hon varit som mamma. Jag är ju som sagt var 20 år. Om några veckor ska jag flytta hemifrån för att börja plugga i en annan stad. Och jag har alltid funderat på mycket hur jag har agerat mot min familj och skuldbelagt mig själv för att inte ha varit där tillräckligt. Och nu har jag tänkt extra mycket då på för när jag ska flytta. Och det är ju så intressant, för hon ger det andra perspektivet. Vi tänker ju som föräldrar. Och hennes lista var som hon har skrivit här. Har jag sagt att jag älskar dem tillräckligt mycket? Har jag umgåtts tillräckligt mycket med min familj? Har jag varit för självisk? Har jag slösat tid med familjen när jag varit på dåligt humör? Och har jag varit generös? Och det vill säga helt enkelt att det är väldigt lätt att man skuldbelägger sig själv och att man inte har varit tillräcklig på olika sätt. Precis som Sofia sa, att kan jag också tänka. Att du tänker så här, Sofia, är du inte ensam om. Och det sker inte bara ur mammaperspektivet, utan jag tror att alla människor tänker så här ibland, mer eller mindre. Och det tycker jag är superfint att hon också hoppas, eller man hoppas ju att ens barn tänker till lite grann då och då i alla fall, även fast man tar sina föräldrar och ska väl ta sina föräldrar för givet liksom.
Jo, men det är ju, alltså, titta bara på min och Biancas relation som blev så mycket bättre när hon flyttade hemifrån, för att dels får man liksom distans till varandra, och sen ju äldre hon har blivit och allting, så börjar det ju, säger hon ju själv att nu kan jag kanske förstå dig mer, men jag kunde inte förstå dig då. Och jag kan känna att jag kanske var lite väl hård mot henne också. Men som jag sa, svårt när man var den där ensamma...
Ja, du måste vara både good cup, bad cup.
Ja, precis. Och jag var ju hård för att jag var så rädd. Jag var ju så orolig. Alltså, hela hennes tonårsperiod är ju bara en stor ångest. Man låg vaken på nätterna och hon hörde inte av sig och jag visste inte var hon var. Och så har jag inte kunnat sova hela natten, och så ringde hon på morgonen och bara, men gud, jag sov hos Gördis. Man bara, ja, fast jag visste ju inte det. Mm. Och då blir man så här, gud, du får inte gå ut igen och du får inte göra det och du får inte, och jag vill ha koll på att hon inte drack och allting. Medan andra mammor som jag pratar med kan vara så här, nej men ja, herregud, vad gjorde det? Om de tog något glas, även om de inte fyllt 18. Men jag var väldigt mycket, så min rädsla, ungefär som när, gjorde att jag blev arg. Mm. Ungefär som när barn, när de är små och går ut i trafiken, och bara rycker tillbaka. Och bara, vad gör du för någonting? Då får du inte gå ut. Och de blir så här, man får bli så arg. Mm. För att när man blir rädd blir man ofta arg.
Och de har kanske haft full kontroll och inte alls tänkt sig.
Nej, precis. Och förstår inte den här. Och sen så tror jag också jättemycket när mina barn får barn. Det är då också mycket av poletterna trillar ner i. Nu fattar jag det här eller det här. Eller.
Det var någon annan också tonårstjej som skrev att att ofta när hon springer iväg på sina grejer och lämnar mamma själv i matbordet liksom. Ja. Oj, blir hon ledsen nu? Att hon har dåligt samvete för det och alla gånger det har hänt.
Mm,
för
mm.
när man är ung och man har så bråttom till allting. Och det är kompisar nu och det är träningar nu och det är, vi ska på bio nu och du vet. Och om man då är ensamstående mamma och sitter där och jag hoppas det var den lilla stunden jag fick med min dotter eller son liksom.
Precis.
Och jag vet inte, jag tror... När man tänker på det i efterhand så kanske det gör ont. Men jag tror också att mammorna, när vi har suttit där kvar, när de springer iväg, så vet vi ju vad det är. Alltså, de ska ju ut i livet.
Vet du vad Theo sa till mig hemma? Vi satt i bilen och körde. Och han satt och kollade på YouTube-klipp med hög volym. Och jag satt och lyssnade på en podd med hög volym. Och så säger jag så här, snälla Theo, kan inte du stänga av ditt ljud? För att det blir för mycket för mig med liksom båda ljuden. Ja, eller också så stänger jag av mitt ljud och du stänger av din podd. Och så pratar vi med varandra istället. Okej. Okay. Japp, det har
gud,
rätt
i. Vad roligt. Ja, men han är smart den där killen.
Ja, alltså. Han är det. Vad gulligt, nu stack de iväg alla killarna här. För de ska gå och titta på din sons Lennox fotbollsmatch.
Ja, det är ju jättegulligt.
Men alltså, jag tycker så gulligt när liksom våra barn umgås. Ja. Och de hänger ju inte jätte... Alltså, Theo och Lennox är ju inte bästa kompisar. Men de är ett Lidingö-gäng och ibland så...
De plötsligt... kanske kan göra podd sen när de blir stora.
Ja, men fattar du, vad roligt. Men någon gång kan vi inte intervjua typ Theo och Lennox också, att de får svar på frågor om oss, hur vi är. Jag tror vi har pratat om det tidigare. Vi måste göra det någon gång.
Innan de blir för stora och börjar låta så.
Precis, precis. Ja, så ställer du frågor till Theo om hur jag är som mamma och så ställer jag frågor till Lennox och sen så spelar vi upp det för varandra. Det är jätteroligt. Ja, nu var det maildags här igen. Har vi haft någon jingle på det? Nej.
Nej.
You got mail. Där kom den. Hej Sofia Pernilla. Lyssnade på ert avsnitt där ni diskuterar dåligt samvete. Du Sofia beskrev exakt mina känslor angående oron om att vara en bra mamma eller ej. Jag var tvungen att pausa min löpning för jag började gråta. Nej men alltså, alltså jag älskar våra lyssnare. Mm. Nu börjar jag gråta bara för att hon börjar gråta. Åh, så gulligt. Åh. Nu i sommar har jag tänkt extra mycket på det. Jag vet inte varför. Kan det vara för att min minsta fyllde 14 år i sommar? Varför blir jag så rörd? Förlåt. Separerade från barnens far för 8 år sedan och har ständigt haft dåligt samvete och tycker fortfarande att det är tufft att vara från barnen varannan vecka. Det som känns bra är att de vet att jag alltid finns för dem. Min syster berättade om din låt, Pernilla, som du skrivit till Theo. Och jag har inte klarat av att lyssna på den. Nej men gud. Kommer aldrig att vänja mig vid att de inte är hos mig jämt. Jag vill tacka för er podd. Jag har lyssnat på den sedan start. Ni är bäst, kramar Caroline. Nu blev jag jätterörd. Ja. Men du måste lyssna på den, Caroline. Sen kommer du säkert gråta sönder. För att den handlar ju just om det här att... att behöva vara ifrån sitt barn fast man inte vill. Och den där känslan att när man ser sitt barn komma gående i en affär. Och man kanske inte har en relation med barnets pappa eller med barnets nya. Så att man... bara kan tja och stå och småprata utan man är tvungen liksom att se sitt barn och så bara gå åt ett annat håll för att...
Gud, alltså,
det gör
konstig känsla. Jag har ju ändå separerat med två barn. Jag har inte upplevt det riktigt så, men det är för att jag har varit så himla sugits upp i nya grejer hela tiden. Men när man tänker tillbaka, det jag kan få mest panik av just med skilsmässogrejen är nu när jag har två barn på heltid och känner hur mycket mer tid jag har med dem än de jag har haft på halvtid.
Mm.
Alltså dubbelt så mycket uppenbarligen. Men du har ju ändå med de andra barnen haft full tid. Så du är här med Theo ju första gången som du verkligen blir av med halva tiden med honom.
Ja, det har vi pratat om. Det var ju fruktansvärt. Och jag vet att jag var så rädd när jag separerade med Emilio att han skulle träffa någon ny och så skulle de liksom bilda familj med mina barn och att jag inte skulle vara ifrån dem. Det var ju min stora rädsla. Och när jag insåg att, nej men gud, det kommer ju inte hända.
Mm.
Då var ju det... ganska skönt.
Mm.
Och det säger jag fortfarande att det är klart att det var tufft att vara ensamstående med tre barn, men jag är samtidigt tacksam att jag har fått ha dem själv. Sen har jag gjort många misstag och framförallt var det då jättejobbigt när jag separerade med Theos pappa för att jag blev ju så otroligt, gick ju in i en sån grav depression och hade ju fruktansvärt dåligt samvete då för att jag inte var den här härliga, glada mamman liksom.
Och bara såg framför mig när Theo med sin pappa. Och då är allt så glatt och härligt. Och med hans nya flickvän och familj. Och de lever liksom gulligull. Och så kommer han hem till mamma som...
Grinar liksom.
Grinar hela tiden. Så jag kämpade som ett djur för att vara glad när jag hade Theo. Och det var jag ju hela tiden jag hade honom. Men jag grät ju alltid de första dagarna typ. För att jag var så lycklig att han var där. Och sen grät jag när jag visste att han skulle åka. Alltså, det var ett väldigt då, ner i svarta hål. Och Bianca kunde då vara... Hon var ju tonåring och tyckte att jag var patetisk morsa. Liksom. Mm. Ryck upp det. Liksom. Och det är att sitta och grina för honom. Ja. Han var väl ingenting att ha. Och det här vet jag att hon idag... Det har vi pratat om. Den typ när hon träffade Filip. Liksom. Hon bara, gud, tänk om Filip skulle... vi skulle få barn... Och så lämnar han mig för en annan. Ja. Och jag får inte träffa mitt barn när jag vill. Och han skulle, jag skulle säga, jag fattar inte. Då, nu har hon kommit insikt. Nu förstår jag, mamma, hur dåligt du mådde. Liksom. Ja. Men det är klart att hon inte kunde fatta det då.
Nej.
Då tyckte hon bara att
Men just, jag kommer också ihåg Cindy i många perioder när jag grät. När vi bråkade och jag började gråta.
Mm.
Hon bara, gråter du nu igen?
Ja.
Alltså så här, dissa mig
och
så här, som att jag var patetisk och jag bara försökte lova mig själv, du vet, gråt inte, visa inte. Nej. Eller gå iväg och gråt åtminstone, för att det blir liksom, det är så jäkla hårt när de sticker kniven i en igen. Det här var länge sedan, ska jag säga, hon är inte så elak nu, men de här tonårsåren är inte nådiga alltså.
Nej. Nej, gud, nej.
Ja, vi har som sagt fått jättemånga mejl om det här samtalsämnet. Men jag ska ta en till. Hej Sofia och Pernilla, tack för en rolig och peppande podd. Jag vill verkligen tacka Sofia för att hon i förra veckans podd öppnade upp angående sina känslor som förälder. Det var så en oerhörd igenkänningsfaktor på det här med frigörelseprocessen. Jag har själv en 17-årig dotter som varit sen in i puberteten. Vi har alltid haft en fin relation, men just nu känner jag, precis som du, hur hon med alla medel försöker slå sönder det här osynliga bandet emellan oss. Och kasten mellan ytterligheten att vara självständig, fri och slippa kontroll, klara sig själv och vara lite.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och beroende i stora. Jag känner inte igen henne. Hon är taskig både mot mig och sin syster, och den empatiska förmågan verkar ha gått helt om intet. Och dessutom tar hon gärna till knepet, pappa är så bra och lugn och klok.
Mm.
Och jag får verkligen kämpa med att inte skrika rakt ut. Och vi separerade sedan många år, och jag håller med om att han kan behålla lugnet i alla lägen, men det är också jag som har fixat allt, går på alla läkarbesök, samtal i skolan, ansvar för inköp, bokar in allt, bokar av, håller koll, ordning och reda. Det är så här klassiskt då. Mm. Sånt här är så himla svårt att tala om med andra, tycker jag. Ibland känns det som att alla andra har det så himla bra i sitt föräldraskap och jag bara gnäller. Och mina döttrar är skötsamma, uppfostrade och rara. De är absolut inga värstingar, men att vara förälder och brottas med sina känslor, det är inte lätt. Och efter min jobbiga separation från flickornas pappa tappade jag bort mig själv under en tid och gjorde saker som jag absolut inte är stolt över. Jag har alltid haft barnen i fokus och tagit hand om dem så bra jag kan. Men jag har ändå skuldkänslor. Hela mitt liv har jag prioriterat andra framför mig själv. Och trots att jag alltid har gett bort mer än jag har haft, så känns det aldrig tillräckligt. Och dina ord kom till mig precis när jag behövde dem. Det är så himla skönt att höra att det finns fler som brottas med det här. Livet är inte svart eller vitt. Man kan vara en bra förälder även om man ibland snubblar och tvekar och bråkar och blir ledsen. Det är skönt att lyssna till någon annan som uttrycker känslor. Stor kram från en trogen lyssnare. Och det här är bara ett, som sagt, var många som just... Så att vi är ju inte ensamma, vi som brottas med alla de här känslorna.
Nej.
Och då har vi ändå inte några megaproblem. Jag kan ju tänka mig, ibland tänker jag på de här som har riktiga tonåringar på glid. Alltså de som är ute och använder droger och festar. Alltså fy fan, och den här maktlösheten att nu ska du vara hemma, du får inte göra så här, du får inte... Alltså, förstår du då? Vilken panik när man känner att det här kommer inte gå vägen. De förstör sig själva och sin kropp liksom.
Ja, och man kanske är tvungen att inta sina barn på för att bli av med droger eller om de är självmordsbenägna eller någonting. Och då blir man ju, det gör man ju då bara för barnets skull och så blir man ju säkert hatad. Så det är jag otroligt tacksam för också, ska jag säga, att mina barn aldrig haft de problemen i alla fall. Sen har vi haft enorma problem med annat, men det är ju så. Man får vara glad för det som...
Nu byter vi ämne lite.
Gör vi. Då kommer nästa mejl här från en anonym tjej som skriver så här. Hej, jag är en tjej på 14 år.
Nu går vi ner i åldern här. Ja.
Som är så glad att jag hittade er podd och att jag har närmare 300 avsnitt att lyssna i kapp. Jag började lyssna för 42 dagar sedan och är nu på avsnitt 111. Jag älskar också, jag började lyssna för 42 dagar sedan och det är stenkoll. Jag har märkt att ni klagar på era kroppar väldigt mycket och vill säga att ibland säger ni saker som är ganska dumt formulerade och triggande för personer med ätstörningar. Bra sagt. Det har faktiskt Bianca påpekat flera gånger, så att jag förstår precis vad du menar. Sen vill jag också säga att det är inget fel med att ha några extra kilon. Ni har tryckt ut 4 barn, klart att inte huden är lika tajt som för 35 år sedan. Eran kropp har burit 4 liv som ni sedan har tryckt ut för att det ska formas till underbara personer. Eran kropp kan få er att gå, skratta, kramas med mera. Pernilla, är det värt att motstå Benjamins pasta och Biancas bakverk bara för att vara något kilo lättare?
Nej,
det är det inte. Sofia, är det värt att motstå kakorna som jobbet bjuder på och Magnus middagar bara för att ni ska ha en idealisk kropp för 25-åringar?
Nej,
det är det inte. Kroppen kommer inte ge er en långvarig lycka. Ni har jättefina kroppar för att vara äldre 50 plus kvinnor. Kan verkligen inte se något fel med att ha någon fettvalk här och där. Kroppen kan inte se ut som om den vore 20 längre. Puss och kram, tack för en grym podd. Så klokt och bra formulerat och
14 år är hon som skriver den här och uppfostrar oss. Det är roligt att Theo och
Det är
den här
så bra.
Tjejen uppfostrar oss.
Ja, verkligen. Och jag har faktiskt tagit till mig det, jag tar till mig det du säger nu, och jag har tagit till mig att Bianca förut har sagt också, mamma sluta sitt och prata om era kroppar och kilon. Och jag vill säga det också, att det här samarbetet som jag har med Viktväktarna, som jag älskar och tycker att det funkar bra, men jag var också väldigt noga med att säga att jag vill aldrig hetsa någon till att gå ner i vikt, utan för mig så handlar det mer om att jag vill lära mig lära mig att äta bra så att jag inte går upp i vikt, så att jag liksom får en kropp som börjar bli jobbig eller tung. Och att man kan ha de här liksom extra kilorna, det är ingen fara. Det brukar säga, det är bra att ha, om man blir sjuk så har man något att ta av. Men det är inte roligt när du liksom, när man inte mår dåligt på grund av att man inte känner igen sin egen kropp, att man blir någon annan. Man vill ändå stå i spegeln och känna, men det här är en stark, bra kropp liksom. Och den har former, absolut.
Men jag ser Viktväktarna och andra sådana här program lite som en karta. Ja, men du kör lite åt höger, du undviker pastan, eller du kör lite åt vänster, du vet, eller då äter jag mindre där. Att man får liksom en guidning i hur man ska må så bra som möjligt.
Precis, så att man kan hitta andra alternativ än, för det vet vi att socker, för mycket socker är ju inte bra. Och jag skulle aldrig säga nej om du hade kommit med bakat något till mig. Men jag kanske säger nej om du lägger fram en delikatoboll och så känner jag, men vet du vad, det här är ju supergott att äta jordgubbar och vattenmelon. Det är inte att vi sitter och tycker synd om oss för att vi inte får wienerbröd.
Fast jag lite fantiserar om att ungarna kanske har lämnat ett wienerbröd där inne.
De länsar den där frukostbuffén.
Gjorde de det?
Ja. Jag hade dukat fram såna här små fina chätter. Jag har såna små när jag äter frukost. Det jag inte tänkte på var att när de går och plockar för sig, du vet, de hade ju tagit 2 wienerbröd, 2 croissanger, gjort 5 mackor, frukt. De bullade upp så mycket på de här små söta chätterna. Så jag bara, men herregud, det där var så här lastbilsfrukost.
Men då har du...
kolla det här gänget som är ute nu. De är ute ett helt gäng och paddlar. Någon står på en supp. Någon är på någon luftmadrass. Någon åker kanot. Fan vad härligt. Vilken sommar vi fick.
Vilken sommar. Jag följer massa roliga konton på Instagram och intressanta. Men det var någon som skrev i veckan, helt sjukt. Det här är min nämligen mardröm. Hemtjänstpersonal då, som skulle ge ögondroppar till någon de tog hand om, någon äldre. Och förväxlade 2 flaskor och råkade hälla superlim istället för ögondroppar.
Nej, men du skämt. Det här är ju Lill-Babs story.
Det
har hänt.
Har det hänt? Ja, men det här har ju hänt också.
Ja.
Det här är en nyhet. Alltså, hemtjänsten misstog superlim för ögondroppar. Den här stackars äldre mannen eller kvinnan som skulle få ögondroppar fick då super...
Alltså, det, nej, men alltså det är så vidrigt, Sofia. Jag får så ont i ögonen. Det här hände. Det här är en... Lillebabs var skulle ha tv och sitter i tv-sminket och tror att det är ögondroppar och tar det och häller ögonen. Och det var sånt här snabbklist som du har när du lagar...
Superlim, ja.
Ja, trasiga naglar liksom.
Ja, nagellim. Ja.
Men och det, alltså det, hon fick åka in på sjukhus. Alltså nu, om Kristin lyssnar så hoppas jag att det här är sant. Men det här var jag har hört. Det kan ju vara en skröna. Men, aj. Och personalen gjorde det här. Nej, men, du
om jag kan tänka mig om den kille personalen kanske inte riktigt har koll på såna här superlims eller nagellims grejer.
Nej, men det är klart.
Och sen hittar jag en annan. Det skrivs ju och pratas ju mycket nu om såklart hela artistbranschen och om när konserterna kommer igång. Men då läste jag också på P3 Nyheter att en sjukskriven 50-åring har förlorat rätten till sin sjukpenning för att Försäkringskassan då upptäckte att han spelade bas med ett rockband tillsammans med sina vänner samtidigt som han fick ersättning. Och så krävs han nu på 625 kronor. Och enligt den här hobby... Du vet, den här sjukskrivna hobbymusikern som ändå liksom...
Ja.
Enligt mannens jurist har läkaren uppmanat mannen att spela musik eftersom han lider av depression och musik gör att han känner sig glad.
Ja.
Så att...
Nej men gud. Så man får inte liksom spela ens på lite hobbynivå. Nej. För att man...
Och den här 15-åringen, han har spelat 10 spelningar på 3 års tid. Så det är inte så här, åh jag giggar varje helg.
Gud,
men på riktigt, kan de låta han hobbyspela lite?
Så
har det hänt något mer i den där? Har ni fått något mer besked?
Jag kan läsa... Jag tyckte Lena Philipsson, vi har ju pratat om Jonas Gardell och att han gick ut väldigt hårt och till och med krävde Amanda Linds avgång. Och sen verkade det som att jag har gett mig in i politiken. Det har jag verkligen inte, men de frågade mig på någon så här kändismingel när jag var på nu nyligen om jag höll med. Och det sa jag, jo men det gör jag, håller med allt han säger. Och jag kräver inte hennes avgång. Jag tycker att bara, men gör någonting människa. Sitt kvar då, men gör någonting om du nu ska liksom... Och sen förstår jag att det ligger inte bara på hennes axlar. Men jag tror att det som alla är så ledsna på i nöjesbranschen är att vi får ju inga besked. Och det krävs ju mycket planering, så man kan inte bara sitta och... De kan ju säga så här, ja men på torsdag så får ni öppna upp. Utan vi behöver ju lång framförhållning. Speciellt om man inte har sålt biljetter. Nu har jag gjort det, men jag vet ju fortfarande inte. Så här skrev Lena Philipsson. Har hon tagit bort det? Nej, där. Lena Philipsson skrev så här på sin Insta. Well, nu är till och med jag trött på den här logiken inom situationstecken som inte längre går att ursäkta. Om 250 personer kan sitta på restaurang med säkert avstånd ifrån varandra så kan också vi i nöjesbranschen ha en sittande publik på 250 personer med säkert avstånd från varandra. Jag gissar att de som äter inte sitter en och en var för sig. Precis. Ja, men då kan vi också boka publiken på det viset. Ja. I sällskap. I en lokal i nöjesbranschen. Och anpassa publikmängd efter lokal. Mm. Ett bestämt antal, säg 50, är en dålig idé eftersom lokaler givetvis ser olika ut. Jag har varit mycket förstående under denna tid. Inför att vi inte vetat, vi har stängt ner, avvaktat, väntat ännu mer. Men jag måste säga, jag blir mer och mer förbluffad över att ingen av de som bestämmer säger något om denna sak. För var finns logiken? Eller eftersom vi alla vet att där inte finns någon, varför ändras det inte? Vem bestämmer? Löfven. Varför säger du inget Löfven? Även vår enormt stora bransch, precis som Sverige stort, behöver hållas rullande. Så för Guds skull, säg det bara. Inga konstigheter. Anpassa publik efter lokal. Och det är ju lite så det är. Och jag har också varit någon som skrev så här, ja men varför uppträder du inte då? Kör din show nu för 50 personer. Ja men det inser väl vem som helst att en sån stor show med alla som inblandade då, det är ju inte bara mig som ska ha lön och allting. Det går ju inte ihop på 50 personer. Nej. Lokalen kostar ju hyran. Ja. Lokalen kostar ju... Det är därför man vill, om man hyr en lokal som tar 1000 pers så går du inte med vinst först, åtminstone över hälften är fylld med publik. Ja. Annars går du ju back hela tiden.
Ja.
Så att, ja, men det är ett dilemma. Men jag har fått höra att vi kanske inte öppnar upp för publik först nästa år.
Nej, men ja. Det här är ju samtalsämnet nästan överallt. Ja. Det känns det som, vad är det som händer? Och är det en andra sväng? Och, du vet, ökar igen? Ja, det är så läskigt.
Tänk dig att åka till Las Vegas nu. Undrar hur det är där. Inte en show. Alltså Las Vegas som lever på sina shower. Allt är nästan Broadway. De måste ju gå i sån enorm konkurs.
Och det... alla som blir av med sina jobb och inte vet vad som händer. Måste man utbilda sig till något annat? Vad ska man göra? Alla musiker, ljudtekniker, ljustekniker. Ja,
ja men precis. Vi har ju inte, man är ju artist av en anledning att man inte har någon filkant liksom, ja. Eller höga betyg inom det området. Utan man är kanske lite mer konstnärligt lagd. Sen förstår jag att det här är en, tycker folk är en droppe i havet jämfört med alla som blir sjuka. Mm. Eller liksom. Men det är ändå, vi pratar ju bara om vår bransch. Jag kan ju bara tala utifrån vår bransch. Ja. Och den blöder. Så det gör den ju.
Och sen så är det så himla roligt att i veckan också så i det här auktionshuset i Bristol så kommer det ett brev, ett vanligt litet kuvert som de öppnar där och då ligger ett par glasögon, ett par runda glasögon och så stod det en lapp, det här är Gandhis glasögon, ring mig.
Va? Mahatma Gandhi?
Jajamensan. Och de då på det här konshuset är så här, ja, kan det verkligen stämma? Undersöker DNA-testar. Så det är hans glasögon. Och de kollar styrkan och det är tydligen från när han var ung, för de är inte så starka. Nej. Än. Så nu säljs det här och det kan ju bli hur mycket som helst. Det är uppe i över 600 000 kronor.
Och det är någon kille som har hittat dem då?
Ja, någon som då kände Gandhi när han var ung, lämnade in dem här. Och nu han höll på att svimma när de ringde och sa att ja, men du kommer nog få upp till nästan 1 miljon kronor då.
Vad härligt.
För det här. Helt fantastiskt, roligt.
Gud vad härligt. Ja. Du, läste du om det kanadensiska bryggeriet Hell's Basement som lanserade en ny öl?
Nej.
Som de döpte till Hurruhurru. Ja. Därför att den var namngiven efter det maoriska ordet för fjäder. Aha. Som enligt tillverkan då valdes för att symbolisera ölets somriga citrussmak. Mm-hmm. Så då tyckte de att...
Hurruhurru?
Du tyckte det var bra, hurruhurru, det är kul, det betyder fjäder. Problemet var bara att ordet hurruhurru påpekade då en maorisk tv-personlighet som hette Tehamunikora. Han påpekade då att, nej men snälla, i dagligt tal så betyder inte hurruhurru fjäder utan könshår.
Nej men...
Så att bryggeriet har alltså döpt sitt nya öl till könshår. Och nu går bryggeriet ut och ber om ursäkt för fadäsen och skriver att vi erkänner att vi inte tänkte på den vardagliga användningen av termen hurruhurru som är referens till könshår. Det hade varit bättre att rådfråga en maorisk representant än att använda en ordbok på nätet.
Ja, det är då Nya Zeelands urinvånare som är maorier.
Det är så det är. Så att,
men hurruhurru, könshår alltså.
Ja, och de ber nu om ursäkt till alla då maoriska, det maoriska folket som hoppas de inte tagit illa vid sig att de har döpt sitt öl.
Men då tänker man också könshår. Så här, om det betyder fjäder, då är fjäder...
Könshår,
då tänker de könshår, fjäder, att det bajar lite i vinden där.
Ja, men precis. Det är lite... Könshår är ju lätt som en fjäder också, hoppas man, om det inte är en stor buske. Ja, nej, men det kanske inte var det bästa. Jag undrar också hur det går för coronaölet i tider som dessa.
Ja.
Men du, det är dags att avsluta.
Mm.
Vi sitter ju här ute i trädgården hos mig och jag ska åka in till stan. Vet du vad jag ska göra ikväll?
Nej.
Jag ska, alltså jag ska inte äta någonting på hela dagen, för att ikväll ska jag få hämta ut min morsdagspresent som Benjamin bjöd mig på. Vi ska gå äta på Francis.
Nej, ska du det?
Ja. Ah.
Nej, men det är mitt godaste i hela livet.
Du har varit där redan? När var ni där?
Jag var där när jag fyllde år. Jag och Micke Bindefeldt gick dit med familj och det var...
Du fick det i födelsedagspresent av honom. Ja. Det är alltså, berätta, det är en trestjärnig Guide Michelin-krog. Ja. Stockholms enda, va?
Ja, Sveriges enda.
Sveriges enda,
det
men
det är helt insane gott, kan jag säga. Och det är också inte bara att det är så gott, utan det är också hela inredningen, hela restaurangen. Det är inte snofsigt och för tjusigt, utan man känner sig hemma och det är musik och det är... ni kommer älska det.
Och det är
ni
kommer älska massa det. Så här små rätter som kommer in. Och varenda...
Mycket tryffel, kan jag säga.
Oh. Och varenda rätt är som en liten smakbomb i munnen. Och
nej,
små konstverk.
Det är det godaste jag har ätit. Det är det godaste och det är värt varenda öre. Så att, gud, vad härligt för er.
Ja, men då ska jag verkligen se till att
så
jag...
ät inget.
Nej, precis. Jag vill ju komma dit hungrig.
Mm.
Gud. Och då blir det ju vinpaketet också. För det ville Benjamin absolut ta. Jag bara, men ska vi inte...
Jo, fast det tror jag är... Ska man ta det någon gång så är det där när de har tänkt ut. För att jag var också någon gång när du verkligen tar... När du tar en tugga och har vinet i munnen.
Exakt.
Samtidigt så blir det en till nivå. Så att, wow.
Precis, det är ju uttänkt att det ska liksom gå ihop. Ja, så det ser jag fram emot otroligt mycket. Det ska bli jättehärligt. Men du, ska vi avsluta kanske med, eftersom vi nu har pratat om mammarollen och hur det är att behöva vara ifrån sina barn, ha dem på halvtid fast man inte vill och det här och Med tanke på också mejlet vi fick från den här mamman som inte hade vågat lyssna på Theos sång. Ska du inte bara ta tjuren vid hornen och lyssna på den nu?
Ja, det är en fantastisk sång och vi är alla de bästa mammorna vi kan.
Ja, så sätt dig ner och blunda och lyssna på den här. Och medan vi gör det så ser vi killen som åker ut på oss.
Ja, men är det en sån där sexy liten ner i badbrallan?
Vi kan inte prata om sexighet.
Det är sexig van ändå när han paddlar där ute.
Här kommer Theos sång, skriven av mig och Benjamin.
Jag går förbi ditt hus. Där lever du ett annat liv. Vad gör du när jag inte ser? När jag inte är en del. Jag hör dig skratta utan mig. Jag önskar att jag
of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.